Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, det är Kajan från Framtiden här. Tyvärr så har min utrustning strulat lite det här avsnittet, så det är lite klipp och lite hack i mitt ljudspår. Vi har gjort det vi har kunnat med det, men ber bara att ni har lite överseende så kommer jag se till att åtgärda det problemet till nästkommande avsnitt. Tack för tålamodet och god lyssning. Du lyssnar, kära lyssnare, precis som vanligt på Nyans med mig, Kajan.
Mig, Paula.
Och mig, Hanna.
God morgon.
Då har vi inspelningen igång. Så åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Mysigt morgoninspelning.
Verkligen mysigt. Är ni så här mosiga som man är på morgonen?
Ja. Jag har pyjamas, jag har min kaffetermos.
Oj, vänta, den var gullig. Nu får jag hålla upp den. Den var en snobben.
Snobben. Snoopy. Snoopy.
Är det snobben på svenska?
Snoopy.
Men, kommer ni ihåg den där tiden när H&M hade... De bara gick all in på Snoopy av någon anledning. Så de hade ju massor med underkläder med snobben. Som alla skulle ha.
Vänta.
Man skulle ha små trosor och sen såna här små BH:ar som bara fanns i typ AA-kupa. Och så var det små snobben på.
Jag kommer ihåg min första BH var från H&M. Det var en Hello Kitty.
Ja. Ja.
Sleten med livet.
Ja, var du lycklig.
Ja.
Jag behöver köpa en ny BH. Kommer på nu. Det behöver inte ni höra, det är inget roligt. Hur tycker ni att det varit med uppehåll? Känner ni er abstinensiga?
Alltså, jag har så här konstig känsla. Det känns som att det var 100 år, men samtidigt som att det inte alls var länge sedan.
Många veckor är det?
I och med att vi spelar in helgtid nu, så 4.
Herregud.
Shit. Det är typ det längsta uppehållet vi har haft någonsin.
Och sen också eftersom att vi spelade in så intensivt där för oss liksom innan jul. 4 avsnitt per vecka, så har det blivit väldigt tomt. Jag kan ju inte. Jag har ju suttit och smygläst fuppar lite här och var. Det är ju som en liten drog.
Ja.
Bara det här kommer liksom från jag bara rycker ur luften. Nej, det gör jag inte. Jag bara tänkte att jag skulle fråga er om det här, och jag har tänkt på det här i flera veckor nu. Så det här är inte relaterat till någonting alls. Det är bara en, så här, en fråga i typ samma kategori som ni vet när man mensar ner i badrummet och kommer det synas om krimtekniker går in liksom, och det ser ut som blodbad. Jag stod och lagade mat till familjen och skulle göra någon grön curry chotafräs med riven ingefära i, och det är kanske min värsta sak i livet, rivjärn. Jag hatar rivjärn av... Det är så.
Jag får så här kryp i ryggen.
Alltså, det är obehagligt. Det är också väldigt jobbigt. Alltså, det är som att det är några muskler som jag aldrig använder annars. Så jag blir liksom helt slut av de här jävla rivjärnen. I alla fall så rev jag den här ingefäran och liksom rev upp tummen ganska ordentligt. Och det var liksom på, då hade det redan åkt ner i min liksom blandning med kycklingfärs. Så att det är inte som att jag kommer hitta den här lilla.
Nej, det är bara blanda.
Och så fick jag någon sån här tanke, har jag nu, är det här liksom någon form av övergrepp mot min familj att jag liksom har gjort dem till kannibaler? Och så började jag tänka, var går gränsen för när det liksom är kannibalism?
Alltså jag kan säga att jag brukar riva, nu har jag för sig slutat med det för det har varit det är så jobbigt, men jag brukar riva morötter när jag har kött för sås. Och jag kan säga att det har åkt med en och annan tungbit kroppsdel. Det är bara att röra om och rossa som ingenting.
Ja, men är liksom då så här kannibalism, hur man, och då tänker jag så här rättsligt, hur, jag fattar ju att det här inte skulle vara att min tumme inte är med på det. Men finns det någon så här gräns för när man, är det uppsåt att man säger nu ska jag äta människokropp, eller är det mängd? Är det så här en tugga, en tumme?
Ja, det är en bra fråga. Men jag tänker att det räcker ju med en tugga. Men inte med en hudflisa, tänker jag.
Men då är det mängd då, eller?
Jo, Johan tittar på mig nu. Och ser väldigt chockad ut.
Ja, men min kunskap inom kannibalism området är inte så gedigen, känner jag.
Nej, men jag tror inte det krävs en så stor mängd. Det tror jag inte. Men alltså, för att man ska räkna som kannibal så borde det väl finnas något uppsåt.
Just det, någon vilja.
Ja, att man vill göra med flit. Men sen så, det är ju, jag tänker att det är kannibalism ändå, men inte att man är en kannibal. Om man äter, alltså man råkar äta en människa. Eller inte det.
Man råkar äta en människa.
Nej, men låt säga att man äter en ordentlig tugga, då är ju det är ju
kannibalism.
Eller ja, fan, kannibalism, men man är ju inte en kannibal för att man gör ju inte med flit.
Nej, just det. Nej, och jag menar alla som stoppar fingret i munnen när man har skurit sig eller man sitter och biter på liksom naglarna och biter av sånt torrt skinn. Det kan ju inte vara. Okej. Jag vet inte mycket, om jag blev jättemycket klokare, men jag tänker att kanske nästa gång om jag hackar någonting och så hackar jag av mig liksom en mer köttig bit på fingret,
ja,
då
får du fiska,
då får jag
upp,
fiska
den.
Upp den.
Så. Flisor är okej, bitar inte okej.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
I dagens avsnitt så ska vi prata om ett väldigt uppmärksammat fall. Vi kallar avsnittet för, drar jag ur öven nu, attackerna i Ängelholm. Och mina källor är förundersökningsprotokoll. Vi har i det här fallet en tingsrättsdom och så har jag lyssnat på ljudupptagningar från tingsrätten. De inblandade personerna, vi har flera brottsoffer och det rör barn. Det är fem stycken flickor, minderåriga. Så att vi kommer helt enkelt att få kalla dem för flicka 1 till 5. Så flicka 1, flicka 2, flicka 3, flicka 4, flicka 5. Det här är flickor mellan, jag har för mig att det är 9 och 17 år, 16-17 år. Förövaren däremot är 33 år. Och heter Erlinda González. Vi är i Ängelholm i nordvästra Skåne och det är 2023. Det är i slutet av maj och det känns som att sommaren är i full gång. Flicka 1 har gått ut på gräsmattan framför det flerfamiljshus där hon bor. Hon och ett syskon har bestämt sig för att de ska sola. Och när de ligger där på filtar på gräset så kommer plötsligt en för dem helt okänd kvinna fram till dem. Hon kommer fram till dem alltså bakifrån, från där, det håll där deras huvuden ligger. Så att de kan inte se när hon kommer. Och utan att säga något så tar kvinnan tag i flicka 1:s hår och rycker hårt. Hår slits av och det kommer att lämnas en kock på flickans huvud efter attacken. Så att det är inte någon liten slitning utan det är ett ordentligt ryck. I håret så kommer man också att hitta en avbruten nagel. Efter att den här kvinnan då har slitit i flickans hår så vänder hon om och går därifrån. Polisen larmas och de får ett signalement av det här syskonparet. Men det är inte tillräckligt för att man direkt ska kunna hitta förövaren. 4 dagar senare, den 4 juni, flicka 2 är ute och går i Ängelholm. De möter lite människor, så där som man gör när man är ute och går i sin stad. Och det är inget konstigt med det. Tills en person som de har mött vänder efter att hon passerat de 2 flickorna. Det är en kvinna och hon kommer upp bakom barnen och slår flicka 2 hårt i huvudet med en större sten. Och sen går hon därifrån. Flicka 2 blöder ordentligt. Barnen tar sig till en pizzeria i närheten där de får hjälp. På sjukhuset kan man se att det är ett stort jack i flickans huvud och att det behöver sys. 3 dagar efter att flicka 2 har attackerats, det vill säga den 7 juni, så går flicka 3 på en gångväg och passerar en kvinna som sitter på en bänk. När flicka 3 passerat och gått en liten bit till så känner hon att någon bakifrån tar tag i hennes axel. Flickan vänder sig om och ser att det är kvinnan från bänken som har gått i kapp henne. Och sen smäller det till i huvudet åtminstone 2 gånger. Det är en sten som kvinnan har i handen som har träffat henne och flicka 3 får en cirka 3 cm lång sårskada ovanför pannan. Och den här limmar man ihop då på sjukhuset. En kort stund efter att flicka 3 har attackerats blir även flicka 4 slagen i huvudet med en sten. Flicka 4 har mött kvinnan som efter att de passerat varandra har vänt om och slagit flickan i huvudet med den här stenen. Flicka 4 berättar att hon blir slagen i alla fall 3 gånger. Slagen träffar huvudet och ryggen. Hon får 2 sårskador i huvudet. Båda är 3-4 cm långa. Och en av dem behöver sys på sjukhuset. Hon får också svullnader i pannan. Alla de här attackerna anmäls till polis. Och en hel del av signalementen på kvinnan stämmer överens. Alltså mellan de olika attackerna. Gemensamt för de här attackerna är också att de sker helt oprovocerat och att ingen av flickorna känner den här kvinnan sedan tidigare. Både flicka 3 och flicka 4 berättar gångstavar med sig. Vi är nu framme vid den 12 juni. Så allt det här har alltså skett inom ett tidsspann på 2 veckor. Polisen har börjat koppla ihop de här olika attackerna men ännu utan resultat när det kommer till att lokalisera den här gärningspersonen. På sociala medier så har boende i Ängelholm börjat varna varandra för attackerna. Det är ju liksom väldigt mycket som händer under de här 2 veckorna. Polisen har inte gått ut med någon sån varning till allmänheten men efter de 2 attackerna den 7 juni så har man en spaningsinsats igång i det här området då i Ängelholm där attackerna skett. Och under söndagen den 11 juni så skriver polisen också på sin Facebook och eftersöker vittnen som kan hjälpa till i identifierandet av kvinnan. Det här är insatser som tyvärr inte hjälper flicka 5 dagen efter. Det är alltså den 12 juni. Flicka 5 är ute och går. Hon är på väg hem. Hon går på gångvägar. Det är varmt ute. Flicka 5 har ett par shorts och ett linne på sig. Och runt midjan har hon en långärmad tröja knuten. Flicka 5 möter en kvinna på gångvägen och berättar hur hon möter kvinnans blick och ler lite, sådär som man gör mot henne för att vara snäll. Kvinnan tittar på henne men går bara förbi och passerar. Men snart så ser flicka 5 i skuggan på marken, så ser hon kvinnans skugga och att kvinnan har vänt om och springer tillbaka åt samma håll då som flickan är på väg. Flicka 5 tänker att den här kvinnan kanske har glömt något och därför är på väg tillbaka från där hon kom. Men så känner flickan något vid sin axel och hon känner att hon börjar blöda. Den här kvinnan skrattar och ler mot henne medan kvinnan då börjar gå bortåt. Flicka 5 som nu står kvar här på gångvägen ser en man som är ute och motionerar en bit bort och hon ropar mot honom. Han kommer att berätta i sitt vittnesmål hur han ser den här flickan och hur han känner att något inte känns rätt. Flickan går konstigt och mannen tänker att han måste kolla så att allt är okej. Flickan ropar också till honom, det var hon, och pekar bortåt. Och när den här mannen då tittar åt det håll som flickan pekar så ser han en kvinna gå åt motsatt håll en bit bort på gångvägen. Mannen kommer fram och börjar prata med flickan och när han lägger handen på flicka 5:s rygg så känner han att det är helt blött. Och han förstår att det är allvar och han börjar leda flickan till närmsta hus. Där ringer man på men det är ingen som öppnar. Så de tar sig till huset efter det och där öppnar de bord där. Och man kan larma 112. Efter en stund så kollapsar flickan. Polis och ambulans kommer till huset och man ser att flickan blöder kraftigt från ryggen och ena armen. Och hennes tillstånd är kritiskt. Av rättsintyget kan man läsa att flicka 5 har mottagit 3 knivhugg. 2 som träffar henne i ryggen, mellan skulderbladet och ryggraden. Och 1 som träffar hennes arm. Kniven har bland annat perforerat ena lungan och skapat luftläckage. Och det är också förklaringen till att flicka 5 hostar blod. De båda huggen som tar i ryggen är livshotande. Och den kirurg som kommer att operera flickan, som kommer att överleva attacken, menar att flicka 5 förmodligen inte överlevt om hon inte hade fått hjälp så snabbt som hon fick. Under huvudförhandlingen då, vi är i tingsrätten, så hörs 2 poliser. De var involverade i den här tidigare spaningsinsatsen under det som skedde liksom veckan innan den här knivattacken då. Och när samtalet kom in om en knivattack på en ung flicka så åkte de ut till området där attacken har skett. Och de började pensla av gator i närområdet. Pensla av innebär att de rör sig liksom upp och ner på gatorna för att liksom säkra av dem. Och sen så rör de sig också runt till fots. Bara cirka 20 minuter efter den här knivattacken så ser de en kvinna i närheten som de tycker passar in på signalementet. De bestämmer att de måste kolla henne och gå fram. Och när de börjar prata med henne och till slut också tittar i den tygkasse som hon går och bär på så ser polisen att i den så ligger en kniv. Och den har blod på sig. Den här kvinnan grips och hennes namn är alltså Linda González. Hon är 33 år och hon är då bosatt precis i närheten. Så i det här området där attackerna har ägt rum. Poliserna då som griper Linda märker hur hon svänger i humöret. Ena stunden så är hon lugn och i nästa så är hon väldigt arg. Och när poliserna precis har liksom beslutat sig för att gripa henne så är hon väldigt arg på poliserna för att de håller på att gripa henne. Hon tycker också att de hanterar henne för hårdhänt. Och de ska sätta henne i polisbilen och hon uttalar flera olika hot. Hon säger att hon ska döda deras barn. Och vid ett annat tillfälle i bilen så säger hon också mer allmänt att hon ska döda alla barn. Poliserna ser, förutom då den här kniven i kassen, att det finns blodfläckar på kvinnans kläder. Det är inga jättestora fläckar utan det är mer sådana små stänk. Men hon har ljusa kläder också så de syns ganska tydligt. Kvinnan säger själv då, eller Linda säger själv, att blodet kommer ifrån att hon har blött näsblod. Och man kan också se att på hennes ena hand ser det ut som att en nagel har brutits av. Den här kniven då som man hittar kan man se att hon har köpt på nätet den 3 juni. Och senare så ser man på övervakningskameror hur hon hämtar ut paketet med den här kniven den 9 juni. DNA-tester kommer sen också fastställa att det finns blodspår från offren i Erlindas hem och på hennes kläder då. Och man kan också se att den här nageln som hittades i flicka 1:s hår är Erlindas. Så vem är Erlinda González? Vi ska börja med att slå fast, och jag vill verkligen säga det redan nu, att förövaren till dagens fall lider av en allvarlig psykisk störning. Både vid tiden för attackerna och förutom att det är vad som slås fast i de här rättspsykiatriska undersökningarna då, så märks det på förhör och inte minst, jag tycker att det är väldigt påtagligt i ljudupptagningarna från huvudförhandlingen. Men hon föds i alla fall i Honduras och växer upp där. Erlinda själv berättar om hur hon som barn utsätts för psykiskt och fysiskt våld och även då innefattat sexuellt våld. Det är svårt att veta mer om hennes uppväxt utifrån vad hon själv berättar, för det är jätterörigt och det är väldigt oklart. Hon säger till exempel att hon har jobbat på ett zoo i över 20 år. Och då har hon bott i Sverige ungefär 10 år och hon har aldrig fått betalt och det är liksom så uppgifter som inte går ihop och sådär. Under en tid så ska hon även ha bott i Nicaragua och även där så menar hon då att hon har blivit sexuellt utnyttjad. Det menar hon även har skett i Sverige, men vi kan återkomma till det kanske. Men i Sverige då så bor hon tillsammans med en man som hon har haft en relation med länge och det han berättar, han blir förstås förhörd. Det han säger är det här. Han och Erlinda träffas när han är på semester i Nicaragua. Och enligt honom så blir de jättekära i varandra och de håller kontakten efter att han åker hem då till Sverige. Han åker tillbaka några gånger för att träffa henne och sen så beslutas det att hon ska följa med honom till Sverige. Då är året 2011 och de har vid den här tiden känt varandra i ungefär 1 år. Linda är i Sverige i 2 år innan hon blir dömd för misshandel av sambon. Den här misshandeln innefattar flera olika saker, men bland annat så slår, sparkar och biter hon honom. Under den rättsprocessen så tycker rätten att det verkar som att sambon försöker att liksom spela ner allvaret av Erlindas våld. Och tingsrätten skriver bland annat om hur det här är väldigt vanligt i just våld i nära relation. Det märks att han försöker skydda Erlinda. I förhören så kan man se hur sambon pratar om Linda nästan som ett barn, tycker jag i alla fall. Han säger till polisen att han liksom får förklara saker för henne som att man får inte slå andra för det är inte snällt och då kan man hamna i fängelse. Och han pratar även om henne som lågbegåvad. Jag tror inte att det är menat att vara på ett ned... Alltså det är inte som ett tillmäle utan att han beskriver henne liksom. Men i Sverige då så försöker Linda läsa på komvux och hon läser sen på SFI. Hon har det svårt med studierna och hon berättar själv om hur hon får väldigt på sin läxa, som hon säger. Hon säger också upprepat att hon har svårt att ha fokus på sina grejer. Och det här kopplar hon själv då till att hon varit utsatt för våld på olika sätt. Och det här gör henne väldigt arg. Arg och frustrerad för att hon inte lyckas då koncentrera sig. Och jag ska också säga att Linda anmäler också sambon för våld. Men de uppgifterna är ofta, säger rätten i alla fall, rätt så osammanhängande och ganska omöjliga. Alltså det är... Hon beskriver våld som inte, det går inte ihop. Linda säger själv att hon är väldigt sjuk. Hon medicineras bland annat mot depression och ångest och hon berättar att hon lider av PTSD. Utöver det så hör hon röster och ser personer som andra säger inte finns där. Och de här rösterna är alltid elaka mot henne. De hotar henne, kallar henne olika nedsättande, vidriga saker. Och inte sällan så tror hon att de här rösterna kommer från någon som är i närheten. Hennes sambo vittnar till exempel om hur hon alltså då och då kunnat be honom att vara tyst, trots att han då inte har sagt någonting. I de inledande förhören så förnekar Linda attackerna mot flickorna. Hon säger att hon blev väldigt ledsen över att någon flicka skulle påstå att hon skulle ha attackerat henne. Men det dröjer inte superlänge innan hon erkänner och det är inte så konstigt heller med den bevisning som finns. När det kommer till motiv så är det knepigt. Det som framkommer är att Linda plockat upp och sparat stenar hemma. Med syfte att hon ska använda de här stenarna för att göra någon illa. Hon har också en hammare under sin madrass som polisen hittar. Och den menar hon att hon har beställt och lagt där för att hon ska skydda sig då mot någon som hotar henne. Och det är då genom de här rösterna som hon hör de här hoten. Även kniven säger hon att hon köper för att hon ska skada någon. Men varför det blev just de här fem flickorna vet hon inte. De aktuella dagarna för de här attackerna berättar hon att hon kände sig arg. Bland annat då för allt som hon har varit med om och blivit utsatt för. Och för att hon då inte har kunnat koncentrera sig på sina grejer. Hon packade vapnet, sten eller då senare den här kniven. Och gick ut med syfte att attackera någon. Och när man frågar henne i rätten varför hon attackerade de här flickorna så säger hon att det var för att bli lite glad. För att hon då var trött på att vara ledsen och hon blev lite gladare när flickorna fick ont.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Tack Kajan för en jättebra genomgång. Alltså, det är väldigt uppenbart att det här är en väldigt sjuk person. Det är det. Nu ska vi se. Åklagaren har i det här fallet yrkat ett fall av försök till mord och det gäller flickan som blev knivhuggen. Sen tre fall av grov misshandel och ett fall av misshandel. Och det fallet som är liksom bara misshandel och inte grovt, det gäller när flickan som blev dragen i håret. Linda erkänner brotten rakt av och Kajan har ju varit inne precis på hennes förklaring till att hon gjorde som hon gjorde. Alltså egentligen, i det här fallet så är bevisläget väldigt bra. Det är liksom inga snack om saken, vem som har gjort det. Vi har erkännandet, vi har det här nagen som fastnade och DNA. Vi har blod på Lindas tröja som kommer från flickorna och telefon, Lindas telefon har kopplats ut mot master i närheten och sen har vi ju flera av flickorna kunnat vittna om vem det var som gjorde det. Så det är liksom ingen snack om saken och tingsrätten behöver inte lägga någon större ansträngning vid att utreda det. Och sen så led hon ju som Karin sa av en allvarlig psykisk störning och det är också det då är det, för tingsrätten är det uppenbart vad hon ska dömas till, det vill säga rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och det här med särskild utskrivningsprövning, även om jag varit inne på det innan, men det handlar ju om att det inte är en läkare som ska bedöma när patienten då är tillräckligt frisk för att komma ut och bli utskriven, utan då är det en domstol som ska bestämma det. Och jag skulle säga att i de flesta fall som, i alla fall de fall som vi har haft uppe, så är det med det här tillägget om särskild utskrivningsprövning när det rör sig om rättspsykiatrisk vård. Och egentligen det som är intressant med det här fallet är skadeståndet skulle jag säga. För det, alla flickorna har ju yrkat på skadestånd och ett ganska högt skadestånd i förhållande till vad det brukar röra sig om. Och det dömer tingsrätten ut. Och det här beror på att det skedde en generell höjning av skadestånden från 1 juli 2022. Så att det rör sig ungefär 50 000 per flicka för de som misshandlades och 300 000 för flickan som blev knivhuggen. Så att man har ju höjt det här rejält och man ska väl säga också att tingsrätten återkommer i domen flera gånger till att det här är allvarligare på grund av att det rör sig om barn och då ser man det som allvarligare. Jag har letat men inte kunnat hitta någon hovrättsdom och det är inte så förvånande med tanke på att hon dömdes till rättspsykiatrisk vård och då det känns ju som att i de fallen är det oftast det vi inte hittar en hovrättsdom. Men när det är fängelse så är det alltid det, i princip. Men det var det som jag hade från domen. Det var lite kort, men det var en solklar dom, tycker jag. Det var inga konstigheter alls. Jag tycker det är jättebra att man har höjt skadestånden rejält. För vi har ju haft sådana pinsamt låga skadestånd som inte täcker i närheten av liksom någon slags kompensation. Jag tror vi har pratat om det innan också, så här, i typ våldtäktsfall så har det varit. Om man räknar ut vad ett våldtäktsoffer förlorar inkomst de kommande eller första 7 åren efter brotten så är det jättemycket pengar i förhållande till sen vad skadestånden har legat på. Men jag hoppas nu att det blir en rejäl höjning så att man kan få någon.
Vi pratar ju om det i stalkerfallet, stalking in Skellefteå. Eller tänker jag fel, men var det inte då som han fick så, tyckte vi, väldigt, väldigt lågt skadestånd liksom, i förhållande
jo,
till... Eller var att hon kanske fick väldigt lågt straff. Det kanske jo. Var en kombination. Men verkligen.
Men... Men skadestånden i Sverige har ju varit väldigt så här, typ slår någon med öppen hand 5000. Slå med stängd hand. Ja, då blir det för sig. Det är kanske det som är 5000. Ja, men det har varit väldigt så här schabloniserat på något sätt. Men det kan väl vara bra i och för sig. Men samtidigt, det behöver bara höjas ordentligt, tycker jag.
Ja, så att det inte blir liksom nästan ett hån i skadeståndet, för det är så väldigt, väldigt lågt.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Media och sociala medier var ju väldigt snabba på liksom att inte tro att det kunde vara en kvinna som gjorde det här.
Just det.
Så att den här stackars mannen som bar den knivhuggna flickan till räddning, han plockade upp henne och bar till ett kvarter med bostadshus alltså, som låg i närheten och försökte hitta någon som kunde hjälpa, som kunde ringa 112. Och i de första som inledande artiklarna så gick ju media ut och pekade ut honom som gärningsmannen, eller den liksom misstänkte. Och sen fick man ju backa på det då och ändra liksom, uppdatera att det är en kvinna som är misstänkt, inte den mannen liv. Som istället faktiskt var den som räddade hennes liv. Men det visar ju liksom hur det sitter på något sätt i det allmänna medvetandet att sker ett våldsdåd så är en manlig förövare. Och blir det då en omnämnande av någon man i samband med det, så hoppar folk nästan direkt till tanken liksom att det måste vara han som har gjort det.
Så det... Och det kan jag i och för sig tycka en rim... Alltså att folk tänker så att kan jag tycka är inte så konstigt med tanke på att det är typ alltid män. Det är ju män i mycket, mycket större grad. Men det blir ju problematiskt när media får ju för fan hålla tungan rätt i mun. Men att vi dödliga civila tänker så, eller vad man ska säga, tycker inte jag är konstigt.
Nej, det tycker jag inte heller. Men som du säger, problemet kommer ju när media hoppar iväg på en sån grej att de snappar upp någonting om att en man gjorde någonting och så går direkt liksom till att skriva det i artiklar att det är en man som har gjort det här, när det i själva verket är en kvinna som dessutom är efterlyst.
Ja, men det är alltid att det ska vara sån hets om man ska komma ut först med artikeln.
Mm.
För att få alla klick.
Precis.
Det borde vara en liten så här... En liten... alla får en delay. så att när man trycker publicera så tar det en stund innan det kommer ut.
När man trycker publicera så tar det en timme.
Ja, men typ, ja.
Innan det faktiskt får komma upp på någonting så att man hinner och tänka efter.
Ja, det kommer upp en sån här lite automatisk ruta på skärmen. Nu får du sätta dig ner och tänka på vad du har gjort.
Det är som man skriver arga mejl och så ska man ju skicka det dagen efter. Kan ha hänt.
Tänker på saken eller skriver arga mejl?
Tänker på saken gör jag mycket, men...
Annars, alltså... Domen är kort och rimlig, om man ska säga. Utav de fall som vi har tagit upp hittills där det döms till rättspsykiatrisk vård, så skulle jag väl säga att det här är nästan ett av de mest lättbedömda.
Ja, ja, helt klart. Så är det. Alltså det jag tycker är intressant också att det blir så stereotypt galet. Så att det blir, och det förstår man ju liksom att det både har spett på, för det var ju otroligt liksom, otroliga skriverier på sociala medier, fattar man liksom, bland de boende.
Nej, men det är ju så grovt, det är ju så hemskt som det blir. Just kombinationen galen och attackera barn är ju jätteläskig.
Precis, och det gör det också att det, och när det är förövare som liksom passar in i någon, nu är det en kvinna vilket inte liksom passar in i stereotypen, men ska vi säga av liksom vansinnesdåd då. Så när det är fall som för oss passar in väldigt väl, så blir det ju lättare för oss att liksom ganska snabbt sätta in det i galenskapsfacket och också liksom löpa den linan ut, och i det här fallet så ska det ju vara så. Men man förstår ju också att det skapade ännu mer rädsla och ilska, och att det blev en hetsk stämning på i Ängelholmen också på sociala medier är ju inte så konstigt.
Nej, men hon förkroppsligar ju verkligen liksom den här bilden av galen som kuttar omkring och skrattar maniskt medan de skadar folk runt omkring sig. Jag tänker lite sådana här, du vet, i filmer eller serier eller sådana, när ondingen kommer upp med sin masterplan och sen släpper ut ett elakt skratt för att man ska verkligen förstå hur ond och galen de är.
Jag tänker rörande alltså våld i nära relation då, som hon ju liksom också har blivit dömd för. Det tycker jag är intressant i sig, för att som sagt, som jag var inne på lite grann, så är ju anklagelser och anmälningar åt båda håll i den situationen, och som vi har varit inne på tidigare, så behöver det inte vara det ena eller det andra, att det är en part som är den onda och den andra är helt oskyldig. Så behöver det absolut inte se ut, och det vet vi ju ingenting om heller. Men hur ska vi säga, de saker som hon faller tillbaka på eller anklagar honom för är ju väldigt stereotypa för våld i nära relation. Men när man tittar lite närmare på det, alltså det är till exempel någon sån sak där hon har sparkat honom i ryggen och han har liksom blivit skadad av det.
Mm.
Och där hennes förklaring då är att han har brottat ner henne och lagt henne på mage och hållit fast henne, så att hon har sparkat honom i ryggen för att komma loss. Bara att det här skeendet som hon beskriver, där hon skulle ligga på mage fasthållen, gör det alltså fysiskt omöjligt för henne att kunna sparka honom i ryggen i den liksom positionen. Mm. Så det är som att hon faller åt och anklagar för det här som vi ofta ser, nämligen att det är mannen som är förövaren. Men i det här fallet så pekar ju det mesta på att det faktiskt är precis tvärtom. Och i den domen som också var med i fuppen, där hon blir dömd, så mer tycker jag än vad man brukar kunna se när kvinnor är offren, så pratar tingsrätten om offrets, man har en väldig förståelse för hur offret, vilket är han då i den situationen, kan reagera på att försöka skydda sin förövare. Man pratar om vad som är typiskt för våld i nära relation och så här. Så det är nästan som att för att han då är man och blir utsatt för det här, så vill man extra tydligt förklara mekanismerna i våld i nära relation. Och det är ju bra i sig, men man ser det inte lika ofta när det är kvinnan som är.
Nej, alltså det är ju som du säger, det är ju bra i sig, men man önskar ju att det skulle vara across the board.
Ja, jag menar, vi vill liksom ju ha att rätten ska ha förståelse för hur såna här liksom mer invecklade relationer fungerar och ser ut. Men det vill vi ju gärna ska finnas när kvinnor är offer också, och inte mer som liksom ett sätt att förklara att hur kan den här mannen bli slagen av sin sambo och ändå liksom försöka downplaya våldet, utan att det ska vara en kunskap som man lyfter generellt alltid.
Men kan inte det handla om också det här att det finns trots allt mer fördomar om män som drabbas än kvinnor som drabbas, utifrån tänket liksom att en man bara borde kunna få stopp på det.
Jo, men alltså visst. Att
även om det ju finns idioter som också tycker liksom att en kvinna som blir utsatt lite får skylla sig själv och hon borde bara kunna lämna eller liksom sätta stopp för det, så tycker man ju ännu mer så om det är en man som utsätts av en kvinna, att han borde ju inte ha några problem med att skydda sig. Varför slår han inte bara tillbaka? Varför stannar han i det här?
Ja, jo, men visst.
Att fördomarna som finns mot utsatta kvinnor är ännu snäppet värre när det sen kommer till utsatta män, och att det kanske är därför som domstolarna tar, eller i det här fallet den här domstolen då, tog ett litet extra steg för att faktiskt förklara läget.
Ja, för att
läget.
Kunna liksom sätta på kartan att män kan också bli utsatta. Alltså,
jag tänker också att skulle det vara så att hon har blivit utsatt, nu jag vet ingenting om det här verkligen, Men då, jag bara tänker just det här med att när man har en sån kraftig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, hur man liksom ens möjlighet att bli tagen på allvar bara raderas ut. Och jag tänker också så här under MeToo, hur många meddelanden jag fick från personer som har varit inlagda på med ett LPT, lagen om tvångsvård på psykiatrin och blivit utsatta. Men det är, så här, det är ingen som tror på dem för att man har ju en psykisk sjukdom. Och det tycker jag är så otroligt skrämmande. Hur det blir på något sätt fritt fram när du väl har fått den stämpeln.
Ja, alltså just den här typen av situation är ju väldigt knepig. För å ena sidan, som du säger, Hanna, de kvinnor med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom blir mindre trodda. Det kan förekomma våld i två riktningar. Men vi vet ju också från andra fall att kvinnor som faktiskt begår våld i nära relation. Jag tänker till exempel på stalking i Göteborg-fallet. Har ju också en tendens att dra upp den här typen av grejer som ett försvar av sig själva. Att de är utsatta på ett eller annat sätt. Att det är mannen som har liksom lockat fram de här grejerna för att han har varit våldsam eller han har gjort liksom det ena med det andra. Så att vi har liksom, ena sidan tendenserna av att kvinnor tyvärr drar upp mäns våld som ett försvar när det är de som är förövaren. Och att kvinnor med psykisk ohälsa blir mindre trodda.
Ja, så båda kan ju vara sant samtidigt. Jag tänker också på den här personen som mördade sina föräldrar.
Gud, vilken av dem höll jag på att säga?
Vilket fall? Det var någonstans södra Sverige. Minns inte jag vad det är. Men där den personen hävdade ju att jag tror att det var en transperson. Hävdade att hen blivit utsatt för
psykisk terror och sexuellt våld.
Ja, och det inte fanns någonting. Eller det fanns liksom inga bevis kring det. Gud, vi har typ som en liten så här bank i huvudet av så här referensfall när vi har gått igenom så många.
Det byggs upp fler och fler.
En annan del av det här, liksom varför det här har blivit så uppmärksammat, tror jag ju är också just det hela det här. Man måste titta lite grann till populärkultur igen och så. Alltså, kvinnor som tappare är ju ett ganska återkommande tema för just skräckfilmer på olika sätt. Att det går ganska långt innan en kvinna bedöms som farlig. Men när det väl liksom sker att en kvinna bedöms som farlig, så är det ju nästan alltid när hon har tappat det. Och man gör en grej liksom utav att hon har verkligen blivit galen på olika sätt. Så jag tänker klassiska filmer till exempel som Rosemary's Baby, Lida. Det finns fler, men liksom där själva plotten är just någon kvinna som blir knäpp och sen ibland också just skrattande springer runt och skadar andra.
Men blir inte det också
så
här att det vi tycker känns väldigt osannolikt blir det som skrämmer och kittlar mest? Och då är det samma så här, en kvinna, vi är inte vana vid det, vi tycker inte att det är, ska vi säga, naturligt. Tror jag att många liksom handfaller åt att kategorisera det som att det är onaturligt. Ja, men det har vi sett också i liksom diskussioner eller reaktioner på när mammor dödar sina egna barn. Liksom. Vi tycker att det är så osannolikt och emot allting vi är vana vid och lärda att tro om dödligt våld. Och att där är samma kategori i så här populärkultur som när när barn typ är så här, demoniska eller liksom barn begår väldigt onda handlingar eller blir typ Chucky.
Ja, alltså jag tror inte det är så mycket att det är så otroligt osannolikt, för att det händer ju ändå relativt ofta. Eller ja, men oftare än folk kanske ibland tänker sig att det gör i alla fall. Utan det är väl mer just det här att det kommer utanför de normer vi tänker att folk ska följa. Och framförallt då liksom kring könsroll och så här, att det är, kvinnor ska inte vara de våldsamma, utan det ska vara de mjuka och omhändertagande och snälla. Och det har man ju sett även i fall av pedofilcirklar och sådär. Att det är ju väldigt ofta kvinnor inblandade i de här också. Och inte sällan liksom så att man använder just den här bilden av kvinnor som oskyldiga och omhändertagande i cirklarna för att locka barn. Att det är kvinnorna som liksom på många sätt tar på sig rollen av att vara den som hittar utsatta barn som går att locka in i det här och utnyttja. För att barn i mycket större utsträckning blir lärda av sina föräldrar och liknande att akta er för fula gubbar. Men man pratar väldigt lite om att akta er för fula gummor. Vilket gör att om det då är en kvinna, som en främlande kvinna som kommer fram och börjar prata och är snäll och sådär, så är inte barnen lika försiktiga. Men man ser också sen i, när det kommer till domstolsförhandlingen och domar och sådär, att kvinnorna kommer undan mycket, mycket lindrigare för att de skyller på mannen eller männen som var inblandade. Att det är de som tvingade fram det eller lurade dem eller utnyttjade dem och sådär. Så att männen får mycket hårdare straff, även när kvinnor har varit väldigt aktiva i övergreppen.
Offer.
Så är de offer.
Vad heter hon? Giselda Maxwell. Epsteins partner in crime.
Mm.
Hon hade ju verkligen den aktiva rollen. Att liksom att grooma flickor och liksom värva in dem.
Det finns något brittiskt fall, The Moore-mördelsen eller sånt där, där det också är kvinnor som lurar med sig tjejer i yngre tonåren och även små barn ut på en åker typ i närheten av några små byar. Och sen ihop med sin manliga partner så våldtar de och mördar de här barnen. Och hon kommer ju också undan lindrigare än vad han gör, med att hon liksom vänder sig mot honom och hävdar att det är han som tvingar henne att göra de här grejerna.
Det låter ju som en skräckfilm.
Mm, men verkligen. Den är, alltså settingen för det är på många sätt så här en skräckfilm också, för att det är ett äldre fall. Jag tror att det här utspelade var 60-talet eller någonting.
Är det på typ en hed i Storbritannien?
Ja, precis. Men det är även i, men säg Rosemary West, paret West, så skyller ju hon på liksom att hon varit våldtagen och misshandlad av sin pappa, och sen när hon träffade då sin man, glömde bort vad han hette, så var hon så van liksom för att vara i en situation där hon blev utnyttjad, så att när han började utnyttja henne också, så var det liksom vardagen och normen på något sätt. Hon visste inte hur man skulle säga emot. Men hon blev ju, hon åkte ju dit på att de hade filmat grejer.
Mm.
Där det framgick liksom att hon var ensam förövare i vissa fall, att hon drev på våldet i andra fall. Och sådana grejer. Ja. Så att där kunde de ju se liksom tack vare videosarna att, och hon var högst drivande i det här. Och att det inte alls gick att liksom bara skylla på att,
just det,
Fred, jag tar först då, var den som stod för allting liksom. Men hon försökte ju ändå, tills dess de hittade videorna, att skylla allting på honom. Och han tog ju också på sig allting. Skrev ett långt brev liksom om hur mycket han älskade henne och att allting var hans fel typ, och sen tog han livet av sig.
Det var ju lite i domen, jag sa ju det i händelseförloppet, att Linda, hon riktade ju också hot mot de här polismännen som griper henne och sätter henne i polisbilen, och där hon liksom då har sagt att hon ska döda deras barn och sånt här. Och det här blir hon ju inte dömd för, och jag tycker att det är ganska så intressant, men med att för de tar, förhörs ju då, eller får ju uppge sina vittnesmål i rätten också, och hur hennes försvarare liksom verkligen trycker på den här biten att ja, men så här, dels hur kände ni då, tyckte att det var obehagligt sånt, det ska man känna vid hot, men sen också så här, okej, har du några barn? Och ingen av de här två som blev hotade hade ju det. Och att det då egentligen ja, men räcker, eller hur, Hanna? För att det ska ses som ett hot, så måste det finnas någon slags liksom reell risk, ja, för att hotet ska kunna införlivas.
Ja, alltså du kan ju inte känna dig hotad om någonting som inte existerar. Om någon säger att de ska mörda mitt barn och jag inte har ett barn, då känner inte jag mig hotad. Alltså, det visst kan det kännas obehagligt, men det är ju inte ett liksom, ja, men som du säger, det finns ju ingen chans att det skulle kunna hända. Det är helt omöjligt.
Det fattar man ju och förstår. Samtidigt från hennes perspektiv, så alltså, om hon utgår ifrån bara att de har barn, så alltså det, hennes, om man tänker uppsåtsbiten, så vet ju inte hon det. Nej, ja, det är klart att det inte kan ske någonting, för att hon hotar någon som inte finns.
Men det är samma sak som du inte kan, alltså till exempel så kan du inte bli dömd för mordförsök. Om du tänker att du ska mörda någon och förgifta den personen, och du häller saltvatten, nu kommer jag inte på det. Gud, jag är så dålig på när jag ska komma med så här hittepå liksom.
Men vad gör jag med saltvattnet?
Ja, nej, men om du tänker så här, ah, typ den här örten är giftig, så jag lägger den i te, okay, och så är det gräslök, timjan, och du vet inte, okay, att timjan inte alls är farligt. Då kan inte du bli dömd för det, för det fanns inte en chans att det skulle kunna hända.
Jag är ju med på det, jag tycker att det är rimligt. Samtidigt så blir det ju en liten krock med så här uppsåtsbiten.
Ja, ja,
alltså, för uppsåtet kan ju vara rent.
Liksom. Ja, 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 alltså, hon har ju, hon försökte ju verkligen.
Ja, liksom, jag verkligen tror att timjan är dödligt.
Ja, nej, då är man bara en douchebag. Ah, du är bara en, okay, du är bara en alltså etnisk.
Nej, en etnisk douchebag.
En etisk douchebag.
Oetisk.
En oetisk. Ja, men oh, gud, vad jag. En oetisk, exakt. Du är bara, du är bara en douche, men du blir inte dömd för det.
Nej.
Det blir ju också såna grejer som vi återkommer till, att så här, det är ju ett glapp mellan vad som är moraliskt förkastligt och vad som är rättsligt förkastligt.
Men att åklagaren ändå driver det här som ett åtal då?
Alltså, kände väl sig on fire eller någonting?
Ja.
Jag fattar inte riktigt det. Kanske inte visste om det.
Eller så satsade han på just det, att uppsåtet var det som räknades.
Ja.
För att hon inte kunde veta om att de inte hade barn.
Men
det är ju lite samma diskussionen som Dumpen har hela tiden. Det här med att det borde vara lika olagligt att prata med en vuxen som man tror är ett barn, som att prata med ett faktiskt barn för att stämma sexträff.
Just
för att uppsåtet finns där, även om inget faktiskt barn
fanns. Nej, där. Paula, nu sätter du mig på Dumpens sida. Jag tar tillbaka allt. Jag vill inte.
Jag tror att vi ska se vad tingsrätten säger här. Jag tror de knorrar inte över att de inte har barn. Det är inte det som är problemet. De säger så här. Att varken polis 1 eller polis 2 uppfattade Lindas uttalande till dem som allvarligt menat eller som angrepp för att hindra eller hämnas deras ingripande. Eller vänta, den där meningen makes no sense. Vänta.
Nej, men att de såg den inte hotet som allvarligt menat, och det påverkade dem inte i liksom. De blev inte rädda så att de drog sig för att gripa henne typ.
För det verkar som att de förstod inte att hon var i stånd att utföra ett allvarligt våld när de grep henne. Så de visste inte, som jag fattade det, så visste de inte omständigheterna. Hade de vetat det så hade de antagligen blivit räddare.
Ja, de säger själv, alltså det visste de nog. De säger ju att de känner sig ganska säkra på att det är hon som har gjort de här dåden och så. Men däremot så säger de också, och det tror jag går tillbaka på det här med liksom den stereotypa galenskapen. Mm. De tycker att det är... De försöker väl säga det ganska diplomatiskt. Jag kommer inte ihåg exakt hur de säger det, men de säger att de är väl inte ovana vid att stöta på människor som inte är som de ska. Liksom. Så att jag tror att de ganska snabbt kategoriserar in det här hotet alltså som galen.
Ja,
alltså.
De säger också att de tog inte närmare notis om hennes uttalande. Då har man ju inte känt sig, då har man ju inte, och sen säger till det kom att ingen av dem hade barn. Alltså nej, då ska man ju inte dömas för det. Om de inte kände sig hotade, det är ju liksom grundläggande, då kan man ju inte dömas för olaga hot.
Nej, men och då blir det också lite intressant med det här som vi pratade om med kan det vara en våldtäkt liksom i efterhand, fast man typ har gett samtycke vid tillfället, men efter, för att de båda säger att de i efterhand liksom när de har tänkt mer på det och liksom får hela bilden av vad hon har gjort och vad hon är liksom ändå kapabel till, så känns det obehagligt. Har de känt i efterhand, men de kände väl inte det. Just där och då så tog de inte så mycket notis om det.
Nej, men när det sjönk in.
Ja, och då är det så här, kan jag känna mig hotad liksom lite sen?
Och svaret är nej. Fast
jag känner det direkt.
Svaret är nej. Mm. Alltså i juridisk mening.
Mm, just det.
Så uppfattar
jag. Jag tycker det är rätt rimligt.
Ja, så här skriver tingsrätten. Alltså förlåt, jag vet inte mer hosta i örat. Så här skriver tingsrätten. Både polis 1 och polis 2 har beskrivit att de uppfattade Linda var i kraftig psykisk obalans och de tog inte närmare notis om hennes uttalande. Till det kom att ingen av dem har barn. Polis 1 har utvecklat att han har erfarenhet av att arbeta med personer som lider av psykisk sjukdom och han inte uppfattade det att det fanns något allvarligt i hennes uttalanden. Båda poliserna har dessutom framhållit att det var först flera timmar senare när de fick klart för sig hur allvarligt det var med flicka 5, alltså hon som blev knivhuggen, som de förstod att Linda kunde vara våldsam och att, och att det kunde finnas ett allvar i hennes hot.
Mm.
Mot bakgrund av detta är det sammantaget tingsrättens bedömning att varken polis 1 eller polis 2 uppfattade Elindas uttalande till dem som allvarligt menade eller som angrepp för att hindra eller hämnas deras ingripande. Det förhållande att de senare förstod att Elinda var i stånd att utföra allvarligt våld ändrar inte den bedömningen, utan åtalet i dessa delar ska avslås. Mm. Ja. Det handlar ju inte om att det inte är möjligt att utföra det. Som, alltså du kan hota någon och säga att jag ska liksom döda dina barn trots att du inte har någon barn. Men det blir väl då svårt att visa att man kände att det var allvarligt menat och att man blev liksom riktigt hotad av det, tänker jag.
Mm, mm.
Det är väl det som blir problemet. Inte att det är juridiskt omöjligt, utan snarare att det är svårare att visa att du blev liksom kände hotad av det.
Just det, men hade de här poliserna i det här fallet varit så här, jag tyckte det var jätteobehagligt, jag blev jätterädd, jag ringde till min flickvän sen och liksom ville att hon skulle åka bort ett tag för att även om hotet inte var riktigt mot henne så tyckte jag det var mot anhörig, jag tyckte det var obehagligt, då hade det kunnat vara en annan femma.
100%, då tror jag att hon hade åkt dit på det, absolut.
Mm. Mm. Ja, men tänk till exempel, alltså hon har sagt att jag hade inget barn och hon hotade med att döda mina barn. Men tänk om hon ändå hade sökt upp oss och sen skadat min flickvän till exempel när hon inser att det finns inga barn, exakt. Men hon vill ändå liksom göra någon illa för att hon vill komma åt mig.
Mm, just det.
Så hade det ju säkert kunnat liksom blivit någonting fällande. Men i och med att de direkt avskrev det och började tycka att det kändes obehagligt först långt senare, så nej.
Mm. Det är ju också en... Man brukar prata om så här upptrappning av våld och kanske mest när det handlar om typ kanske så här seriemördare och sånt, hur våldet, ja men det börjar med man torterar djur och sen hur det har liksom trappats upp mm. på olika sätt, för att man brukar prata mm. om det klassiska, man får inte nog liksom.
Men dock så att man blir modigare som gärningsperson, att det här gick ja. Ju bra liksom, så då kan jag göra lite till.
Ja, men precis. Mm. Att man kommer undan med det. I det här fallet, eftersom att hon är så pass bortkopplad på grund av sin allvarliga psykisk störning, så känns det verkligen som att, jag menar, hon går ju, under 2 veckors tid går hon ju från rycka i håret till flera knivhugg i ryggen. Så det är ju en väldigt tydlig upptrappning
också. Mm.
Verkligen. Mm. Och liksom det här rycket, sen så blir det sten och det är ett slag med stenen, sen blir det flera slag med stenen och sen den här liksom kniven som hon beställer då. Och jag menar, hon hade ju den här hammaren också.
Jag tror att hade otroligt, hon in, förlåt.
Ja, jag bara skulle säga att det är en väldigt komprimerad, väldigt, väldigt tydlig upptrappning.
Ja, hade hon inte blivit gripen så hade hon ju antagligen mördat någon. Det tror jag.
Ja, gud ja. Och vi skulle säga att den här flicka 5 var ju väldigt nära att dö.
Ja, så att det var ju det var ju bara tack vare lyckliga omständigheter runt omkring som hon överlevde. Mm. Lyckliga omständigheter, men ni fattar vad jag menar.
Ja, turliga omständigheter. Mm. Men jag försökte också googla, det var en andra sak jag skulle säga, jag försökte också googla på det här men hittade inte riktigt. För polisen fick ju så mycket skit för att de inte hade gått ut med liksom allmän varning i liksom så här. Mm. Ja, men varnat medborgarna för att det här sker. Och då blev jag så här, okej, vad finns det för riktlinjer kring när liksom polisen ska gå ut med såna varningar? De går ju ut ibland och inte sällan så här på typ ett Facebook-konto eller det var väl jättemycket snack om efter någon överfallsvåldtäkt så gick man ut och sa att unga kvinnor ska inte liksom springa typ när det är mörkt ute och med lurar i öronen och så här. Och så blev det väldigt mycket rabalder om det. Här fick ju polisen, i alla fall av liksom invånarna i Ängelholm, väldigt mycket skit för att man inte hade gått ut med en sån varning. Jag lyckades inte hitta, bara på några googlingar, riktlinjer för när polisen ska, utan det känns ganska så godtyckligt. Tycker ni att det hade varit lämpligt i det här fallet? Nu är det ju under 2 veckor, det är väldigt kort tid, men likväl.
Alltså jag tänker att det är helt beroende på vad polisen har för hypotes. Har de liksom hypotesen att det här är någon som kan göra det igen? Jag tänker, det är en grej efter en gång, då tänker man kanske att det var bara en gång. Men när det är efter 2 gånger, då tänker jag att det måste ju ändå finnas en hypotes om att det här är någon typ serieperson och offren är väldigt, liksom har en viss profil. Mm. Då kan jag helt sympatisera med invånarna i Ängelholm. Jag hade ju varit pissed om jag hade en tonårsdotter. Liksom.
Mm.
Absolut. Men sen tycker jag att det är ju lite svårt. För jag kan också bli lite så här, polisen blir lite så här, damn if you do, damn if you don't. De får skit när de går ut med varningar och de får skit när de inte gör det. Men ja. Det är lite snårigt, men jag tror att det är verkligen ett case to case basis. Men just när det blir väldigt, ja.
Man får också menar själva att man vill ju heller inte, dels så tog det ju, det här var under 2 veckor, 5 attacker. Det tog ju ett tag innan man liksom med hyfsad säkerhet kunde, eller i alla fall misstänka liksom att man kopplade ihop de här till en och samma förövare.
Ja, jo, men exakt. Det har ju också liksom stor betydelse.
Ja, så att det dröjde ju. Och sen också så vill man inte gå ut, alltså, och det är ju bra, man ska ju inte lättvindigt gå ut med en typ av varning till allmänheten som liksom skrämmer upp folk.
Nej, det kan ju göra stor skada det också, för att jag menar en sån rädsla kan ju sitta i och skapa en långsiktig liksom vaksamhet som byggs på, tänker jag. Men det är lite, det är knepigt. Jag tycker inte det finns något så här enkelt svar.
Nej.
Mm. Jag tänker speciellt när det gäller barn också, att det blir en risk i sig att gå ut och liksom larma vad gäller hur barn ska må och sådär. Jag vill bara ta hur mycket oro och rädsla det var bland barn när det var den här killer clown grejerna.
Mm. Men vad fan var det nu igen?
Ja, men det vart ju någon märklig jävla trend bland TikTokers, tror jag det var, framförallt, eller YouTubers, att klä ut sig till clown och hoppa fram och försöka skrämma folk. Bara det att vid flera tillfällen så var det de som gjorde det som också misshandlade folk.
Just det.
Mm.
Och då gick man ut och varnade, eller?
Ja, då var det ju lite varning kring det här med att vara försiktig och så. Men även innan man gjorde en regelrätt varning kring det så skrevs ju en hel del om det i media, vilket ju ändå gjorde liksom att många barn blev oroliga eller rädda över att det skulle dyka upp. Typ en generation av folk med clownfobi.
Ja, men verkligen.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Men jag tänkte att vi ska prata om Gypsy Rose.
Mm.
Som har blivit frisläppt. Mm. Och ganska omgående blivit sociala medier-kändis.
Jag blir så provocerad av det här.
8,3 miljoner följare på Instagram.
Alltså det är så bisarrt. Det är så bisarrt.
Har blivit influencer.
Hon har blivit influencer på att mörda sin mamma.
Nej men precis, det är ju superspännande. Alltså från att det liksom kom ut, och det la vi ju ut på Nyans Insta också, liksom att ja, men nu är Gypsy Rose ute och att det var en stor grej. Sen såg jag, följde då liksom, ska säga, hennes konto där, när det inte alls var någon. Oj, vänta, vad står det här i bion?
Vad står det?
Jag måste kolla. Münchhausen Syndrome by Proxy Advocate. Okej. Okay. Ja, hon drar ju det är inte som att hon försöker frikoppla sig från det här.
Nej.
Då som hon dömdes för, utan hon står ju på liksom på vimmel så här evenemang, och ni vet så här, det är någon reklam vad heter det? Så här backdrop med någon reklam. Tänk så här röda mattan liksom. Och står och svarar på ingående frågor om liksom hennes mamma som då dog, som inte lever längre, som hon var, dömdes tillsammans med sitt ex då, för att ha mördat. Pratar om hur hon var som person, och jag tror inte att hon var ond, utan hon var faktiskt, det handlar om psykisk ohälsa, vi måste prata mer om psykisk ohälsa. Och sen har hon då en kille, eller det är hennes man då, som han, av vad jag förstår, så, jag kan ha fel, men som jag förstår det så skrev han brev till henne i fängelset, typ som en dare, av en kompis. Hans kompis skulle skriva till någon annan dömd mördare. Och den här snubben då skulle skriva till henne, och så började de ha kontakt, och så blev de då kära, och sen så gifte de sig medan hon satt inne. Och nu är ju han högst delaktig i hennes sociala medier. Jag får sån jävla red flag rörande honom.
Men alltså, det här är så obehagligt. Jag håller på och kollar nu. Det är något så sjukt och bizarrt med det här. Och det här kändisskapet, och hur, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det, men det som du säger, det är de här liksom röda mattan.
Ja, så kändisintervjuar, poddar,
ja.
Olika lite tidningsomslag, en väldigt sån influencer-look med det influencer-lockade håret, det får man väl ha, det spelar ingen roll. Men just med...
Men nu har kommit ut någon bok också, tror jag. Ja, released Gypsy Rose Blanchard, Conversation on the Eve of Freedom. Alltså förlåt, som är jättecringe, no offense, men...
The Eve of Freedom, det är alltså
hennes
då som
boken heter, Conversation on the Eve of Freedom.
Eve of Freedom, det är alltså så de omnämner mordnatten, eller? Måste det ju vara.
Det står så här, I'm so excited to finally share some big news. Alltså det här är det hon skriver. Which is the special ebook about my experiences will be published on January 9th 2024. Released Conversations on the Eve of Freedom. It's a collective of interview, transcripts, journals, journal entries, illustrations and photos. Will be, alltså det är sån... Det här mordet är så kommersialiserat. Det är nog det som är så cringe med det här. Att man har kapitaliserat på att en kvinna blir mördad.
Mm.
Och på hela traumat.
Amazon Prime har ju också gjort en dokumentärserie.
Alltså jag tycker väl kanske inte... Jag har ju pratat om Amanda Knox.
Ja.
Som ju också alltså, dömdes för mord. Ganska uppenbart oskyldig i mina ögon.
Ja, det till finns skillnad ingen från, bevis.
Nej, till skillnad från Gypsy Rose då. Men och som ju också liksom pratar väldigt mycket om sitt fall. Men det är på ett helt annat sätt. Här är det som att Gypsy Rose och kanske framförallt då hennes den här snubben använder mordet på mamman som ett sätt för kändiskap.
Ja, alltså, ja.
Han står ju liksom, om ni går in på hennes Insta sen och så tittar ni på några såna här klipp där de två står ja, men på typ röda mattan och hon håller i en mick och så är det som att hon ska svara på någon fråga då om så här how was your mom? Eller inte vet jag, något liknande. Och hon står och pratar om att hennes mamma var inte ond utan psykisk ohälsa och det här är en sjukdom och hit och dit. Och han liksom verkligen tar micken ifrån henne för att han ska få säga och sen så börjar han prata någonting om hur ja, hon var offret för det här exet och så vidare, men det är så tydligt hur han alltså han är som en leech, alltså han 100% använder ju det här för att få någon slags limelight som jag tycker känns jätteosund. Alltså blir du kär i någon som har dömts för mord eller någon grov brottslighet, det är inte som att det är problemet i sig. Problemet är ju sen, jag vet inte, kanske jag som är moraltant, men jag tycker att den sunda reaktionen vore så här, nu har du avtjänat ditt straff, nu ska vi bygga ett liv här tillsammans på det som är vårt. Inte att nu ska vi mjölka det här brottet.
De mjölkar ju verkligen.
Eller hur? Och, och jag ska bara tillägga att när man vet då med historien om fallet och hur Gypsy Rose liksom blev utnyttjad, manipulerad, psykiskt nedbruten på väldigt många olika sätt, då känns det väldigt obehagligt med att, liksom att hon ska leva med en person som känns pådrivande på det sättet.
Nej, men det blir ju någonstans att aldrig gå vidare. Det här blir det man bygger sin karriär på och sitt liv på.
Ja, och jag försöker landa i så här, vad det är jag tycker är vad det är som skaver. Och det är också när vi pratat om The Memphis 3. Visst heter de så?
Mm.
West Memphis. West Memphis 3. Där har ju liksom personerna också varit ute liksom i efterhand och i princip vikt sina liv åt att prata om men olika saker som rör fallet och rättssamhället och olika juridiska frågor och sånt. Det tycker jag väl inte är ett problem, men det är något helt annat mot vad som försiggår här.
Men det här, för mig, det är någonting med att det här är ju ändå en person som har blivit mördad. Vi har ju en person som har blivit dödad eller mördad och Gypsy Rose är dömd för. Hon har liksom gjort det. Även om det inte var hon som höll i kniven så är ju hon helt hållet delaktig i det här mordet. Mm. Och att det på något sätt, det är någonting som skaver i att se hur mycket vinning hon drar av det. Att det blir... Mm. Någonting att hon kan tjäna jättemycket pengar på att ha mördat sin mamma och få ett kändisskap på att ha mördat sin mamma.
Just det, för de andra exemplen jag tog upp är ju oskyldiga personer också.
Ja.
Så att det är, ja.
Men det här finns liksom ingen snack om saken huruvida hon är skyldig på något sätt. Hon är skyldig till det här och det är därför hon är dömd för det.
Mm.
Och att det är sättet det görs på, att det är liksom att man glömmer bort att det ändå är en person som är död. Och sen så finns det, alltså, det är ju såklart en mer komplicerad story, och det är inte som att hennes brott gör ju inte det hon blev utsatt för mer okej. Så att det är inte det, alltså det är inte det som är grejen. Men det är någonting med, det är något sorglöst. Nej, inte sorglöst är fel ord. Det är lite svårt att sätta finger på vad det är som störs. Eller som man stör sig på.
Eller hur?
Det är lättvindigheten i det fram till det.
Ja, men lättvindigheten i det på något sätt. Jag tycker att hans inblandning gör det ännu, liksom, ännu mer obehagligt. Och jag tycker väl absolut, det är självklart, alltså har du suttit av ett straff så du ska ju kunna komma ut och prata om det. Mm. Men precis som du säger, att göra det på ett sätt med en inramning av kändispodcasts 5 heta frågor med Gypsy Rose, röda mattan, att det i det där blir någonting väldigt osmakligt som tar bort allvaret i situationen.
Ja,
på sätt.
Och här är det så här, I'm a Prime Video. Så på Prime har man gjort en program om dem. A secret engagement and a wedding behind bars. Gypsy Rose and Ryan tell their story.
Och som när med Amanda Knox och West Memphis killarna, som precis som säger, dels så är ju det oskyldiga personer. Men deras fokus har ju också varit till viss del bort från sig själva.
Mm. Just det.
Det är ju framförallt är det ju Damien Eccles till exempel, som har pratat mycket, varit i media och sådär kring de här grejerna när det gäller West Memphis 3. Och hans, liksom när han pratar om det och fokuset han lägger på det, det är ju mer liksom så här bristerna inom rättsväsendet i USA. Alltså dels bristerna i hur det kunde bli så att han blev dömd trots den låga bevisningen. Men han pratar ju också om bristerna liksom i själva dom, alltså fängelsemiljöerna sen.
Mm.
Med hur mycket han sattes i isoleringscell till exempel. Hur vakter använde våld mot intagna på olika sätt och så. Så han har ju liksom försökt att lägga mycket ljus på hur fångar blir behandlade och hur dåligt det är, hur det påverkar människors mående långt, långt, långt efteråt. Hur människor bryts ner och liksom, ja, men hur, på olika sätt att det är kontraproduktivt med allting som görs i fängelse när folk eventuellt ändå ska kunna komma ut. Att många blir ju värre av fängelserna än vad de var när de åkte in. För att det är så mycket brister.
Mm. Just det, och då så finns det någon,
såna saker
någon större nytta i det man pratar om, liksom, bortom sig själv, precis som du sa.
Ja, exakt. Och, så, och även där, alltså, jag menar, hans fru träffade ju han på liknande sätt som Gypsy träffade sin man.
Mm.
Nämligen med att frun började vara med i en sån här grupp liksom, som ville fria honom.
Mm.
Och började skriva till honom och sådär. Och sen träffades de och blev kär och sådär. Men där är ju också skillnaden att hon har ju tagit ganska mycket steg bak sen. Mm. När han väl blev fri. Att det är lite så att, men i den mån han vill prata om det som har hänt så är det hans berättelse att berätta. Och sådär. Medan hon, ja, möjligtvis när det kommer intervjuer kring hur folk utanför då samlade bevis och på olika sätt försökte frita Damien och de andra två. Liksom.
Mm. Sen tror jag också att det finns en diskrepans i hur vi ser på Münchhausen by proxy i Sverige och i USA. För där, det känns i alla fall som Gypsy Rose försöker driva narrativet om så här, det här är en sjukdom som han är ett offer för. Min mamma var inte ond utan hon var sjuk. Medans, och det kan man ju lyssna på i det avsnittet när vi pratade om det, att det här är ju någonting som går under alltså våld mot barn. Alltså, det är ju ett beslut man tar och ett sätt att utöva våld mot barn på. Så det är inte som att vi, jag tror inte att vi pratar ju inte om det under liksom så här mental health day.
Nej, nej men exakt. Mm.
Utan rörande liksom brottslighet och övergrepp mot barn på något sätt.
Ja, men det är väl lite som att i USA så kan du ju frias on the grounds of insanity så att säga.
Mm.
Även när det kommer till mord till exempel. Medan i Sverige så ser vi som att men det spelar ingen roll att du mådde piss jävla dåligt. Du har ändå ett visst ansvar för dina handlingar.
Just det.
Och mår du så pass dåligt att du liksom inte fullt ut kan styra vad du gör, ja, men då ska du ha vård. Och eftersom du inte har tagit det beslutet själv att söka vård och följa en vårdplan, så kommer vi tvinga dig. Det blir ditt straff. Att du kommer sitta inne tills vi tycker att du är tillräckligt frisk för att vara ute bland folk igen.
Just det. Då tar vi det ansvaret medan åt dig.
Medan du sa så här, liksom, ah, okej, du kan inte ta ansvar för dina handlingar. Nej, då har inte du begått något egentligt fel, så att vi släpper dig och så får du fortsätta lösa det här bäst du kan.
Just det. Mm. Och precis, och då blir det ju en förskjutning,
det är en jättestor skillnad.
Ja, det blir en förskjutning i skuldfrågan ju.
Mm.
Hörrni, Nini, vi ska spela in ett bonusavsnitt här alldeles snart. Så vi, jag tycker vi nöjer oss för våra icke-betalande lyssnare. Det har ni fått. Det har ni fått nog. Och jag behöver snyta min täppta lilla näsa. Tusen tack för att ni har lyssnat, hörni. Vi är igång igen med 2024 och det kommer komma avsnitt till er varje vecka. Men tycker ni att det är lite, och det tycker man ju, vill man kanske ha 2 avsnitt per vecka. 8 avsnitt i månaden istället för 4, ja men då blir man Patreon. Och det blir man på patreon.com/nyans. Så hittar ni oss där. Blir det, och så, för då får ni höra oss igen redan på torsdag. Så tack för idag, vi hörs senare. Hej hej!
Hej
hej! Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.